Ja, vi befinner oss alltså fortfarande i Efesierbrevet som vi gjorde i höstas också. Och jag vill återigen påminna om vårt syfte, eller liksom att det här är... Nej, men som sagt, vi är i Efesierbrevet och jag är ju ute efter att vi läser Bibeln, att det är ett metodiskt bibelstudium. Att syftet är att läsa Bibeln metodiskt för att upptäcka vad texten säger. Och det är ju också det sättet jag själv använder när jag förbereder bibelstudierna. De liksom, frågorna och det som jag har sagt, hur man kan göra. Det är så det jag själv använder. Så även om det inte kommer bli jättemånga övningar för er, så är det det sättet jag använder när jag möter en text. Att jag ställer ett antal frågor, letar efter olika saker i texten för att försöka upptäcka vad verkar det som den här texten säger. Att lägga märke till olika ord och begrepp. Jag kommer strax till den PowerPoint-sidan också, där jag har skrivit upp dem som vi använde i höstas. Men som sagt, att läsa Bibeln metodiskt för att upptäcka vad texten säger. Och så vill jag ju påminna om det som ibland kan bli som en motsättning, att man vill säga att antingen så ska vi studera texten och läsa på om allting runt omkring, eller så söker jag Guds andes ledning när jag läser texten. Och jag vill hävda att vi kan göra både och. Dels använda olika typer av läsning. Ibland är jag mer inne på att studera och ibland är jag mer inne på att liksom söka Gud, vad säger du till mig just nu i texten. Men också att det faktiskt sker samtidigt. Att när jag studerar Bibeln metodiskt så är jag också öppen för den heliga ande. Vad var det du ville säga genom den här texten? Vad var det du inspirerade Paulus till, som det i det här fallet med Efesierbrevet? Och det kan ge mig någonting att studera metodiskt också på det sättet. Så vi har alltså samma mål när vi läser Bibeln med förståndet, alltså metodiskt och studerande, som när vi läser med hjärtat när vi söker Guds ande. Det är att vi vill lära känna och älska Gud mer, förstå mer av vem han är och vad han vill säga oss. Så det är bara min påminnelse om varför jag håller de här församlingsbibelskolorna. Att vi läser metodiskt tillsammans eller upptäcker. För det är svårt att göra det hemma för sig själv. Det finns nog de som har det sinnelaget att de älskar att studera och kanske också gör det hemma med sin bibel. Men jag tror att många av oss, det är svårt att göra enskilt. Bara för att nu sätter jag mig ner själv här och ska studera metodiskt. Det är enklare att göra det i en gemenskap eller liksom tillsammans i kyrkan. Så de här kvällarna vill inspirera till det. Även om jag inte förväntar mig att ni allihopa ska gå hem och göra detta varenda dag, så gör vi det liksom tillsammans här och får med oss det sättet att läsa Bibeln här. Och i höstas så tittade vi ju då på Efesierbrevet och kom till kapitel 1-3. Om man ska sammanfatta vad kapitel 1-3 handlar om, så presenterar Paulus evangeliet. Jag vet inte om ni minns vad det handlar om. Det börjar ju i kapitel 1 om vilka vi är i Kristus. Han har utvalt oss, han har friköpt oss, han har förlåtit oss. Alltså Paulus bara matade på om vilka vi är i Kristus. Och så mötte vi Paulus som bedjare, att han ber för församlingen. Och återkommer till att tala om vad Gud har gjort för oss. Och vi såg en så här växelverkan mellan bön och teologi. Alltså tankar om vem Gud är, vad han har gjort för oss. Ledde Paulus till att be och tillbe Gud. Och bönen och tillbedjan ledde honom tillbaka till att vilja förstå mer. Vem är Gud och vad han har gjort för oss. Så att bönen hör ihop med att också försöka sätta ner. Men vad är det Gud har gjort? Vem är han? Så det hör ihop. Och i kapitel 2 så talade han om två olika tillstånd, två olika livsriktningar. En riktning och ett tillstånd där vi lever utan Gud och ett tillstånd där vi lever med Gud. Och att det är Paulus vanligaste sätt att tala om synden, att det är ett tillstånd. Vilken riktning har jag i mitt liv? Är jag riktad mot Gud eller vänder jag mig bort ifrån Gud? Att det snarare än enstaka handlingar så är synden våran dragning bort ifrån Gud. Och att vi, när vi omvänder oss, så vänder vi oss till Gud istället. Och att vi då har fått en ny identitet när vi väljer att ta emot Jesus. Att vi då förstår vilka vi är i Kristus. Och att det som är sant om Kristus, det är sant om oss. Att vi liksom tar på oss hans identitet i oss. Och så kom Paulus i kapitel 2 och 3 och talade om det här med hedningarna och de judekristna och hedna kristna. Talade om hur de är ett. Att judarna inte längre ska stänga in sig, utan när de har tagit emot Jesus och hedningarna tar emot Jesus, då är man ett folk. Då är man en gemenskap. Att skiljemuren mellan de här två grupperna, den är riven. Att Jesus dödade fiendeskapen på korset, skriver han i kapitel 2. Och att judar och hedningar tillhör samma kropp, har del i samma löfte och samma arv. Så det var lite vad vi kollade på. Alltså, Paulus har skrivit 3 kapitel om vad evangeliet är. Vilka vi är och vilka vi är som gemenskap. Och nu, ja precis. Då, och vi använde... Där, förlåt, jag hoppade för fort fram. Och det var ju, för att hitta de här olika sakerna så använde vi, det är det här jag använde lite då när jag läser Bibeln och som vi uppmuntrades till att prova lite, att vi letade efter slutsatser, upprepningar, kontraster och ord och begrepp. Att man kan lägga märke till ord som därför och alltså, för att hitta något som Paulus har en poäng kring. Att man lägger märke till vad som upprepas, om samma ord upprepas flera gånger, är det förmodligen viktigt. Att man lägger märke till män eller däremot. Och att man lägger märke till vissa ord och begrepp. Vad menar Paulus med just det här ordet? Och det kommer vi har jag gjort lite grann nu inför den här undervisningen då. Även. Och så då är det alltså så att vi har varit i kapitel 1-3 och nu ska vi titta på kapitel 4-6. Så om kapitel 1-3 handlar om evangeliet. Då ser vi nu när man läser igenom hela Efesierbrevet att när vi kommer till kapitel 4, då byter Paulus lite fokus. Och nu handlar det om våra liv. Hur vi lever i ljuset av det han just har sagt. Och alltså det han har förkunnat om vad evangeliet är för någonting. Och så kommer han till, hur påverkar det oss? Vad betyder det för våra liv och våran vardag? Och om vi kollar i kapitel 4 i Efesierbrevet på hur det inleds. Så kan vi se ett binde, eller det som binder ihop kapitel 1-3 och sen kapitel 4-6. Det är ordet därför. Därför skulle man vara en sak man kunde lägga märke till. Att då är man på väg mot en slutsats. Så det här lilla ordet därför i det här sammanhanget innehåller jättemycket teologi. Paulus har sagt någonting i kapitel 1-3, någonting övergripande. Och så säger han, på grund av det som har hänt, det som Gud har gjort för oss, därför så leder detta nu till vissa saker. Så det här ordet är som binder ihop de här två delarna. Paulus använder detta också i Romarbrevet 12, vers 1, om ni vill komma ihåg och kolla upp det någon gång. Och då använder han därför på samma sätt. Att han har innan talat om någonting som Gud har gjort, och så vad blir konsekvenserna för oss? Och så sätter han liksom detta, därför ska vi. Så, vi läser de första verserna här i kapitel 4. Går vi in på det. Då står det så här. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Vi stannar där först. Alltså, därför uppmanar jag er att leva värdigt er kallelse. Har man frågan därför så kan vi nu sätta, eller har man ordet därför kan man sätta frågan varför. Varför ska vi leva värdigt vår kallelse? Då kopplar han alltså tillbaka till allt han har skrivit i kapitel 1-3. Lev värdigt er kallelse Därför att Gud har gjort saker för er. Därför att, om vi kollar i första kapitlet, därför att han har välsignat oss med all andlig välsignelse. Därför att han har utvalt oss. Därför att han har förutbestämt oss. Därför att vi är friköpta genom hans blod. Därför att vi har fått ett arv. Därför att vi har fått den helige ande som ett sigill. Och så vidare. Därför att han som är rik på kärlek och barmhärtighet har älskat oss. Så att han har gjort oss levande med Kristus. Och så har han bara matat på sådana saker. Därför ska ni leva värdigt er kallelse. På grund av vad Gud har gjort. Men då vill vi ju kolla vidare på vad betyder det här då? Lev värdigt den kallelse ni har fått. Vad är det för kallelse då? Om man plockar ut den här bibelversen. Som vi ibland gör, att vi plockar ut bibelverser ur sitt sammanhang. Då skulle vi ju, eller jag kan tänka mig att det här skulle kunna användas när vi i vårat sätt att leva tänker ganska mycket på kallelse som ett visst typ av jobb eller ett visst typ av uppdrag. Till exempel skulle ju ni kunna komma till mig och säga så här: lev värdigt din kallelse som pastor nu. Till exempel. Eller något i den stilen. Alltså kallelsen som ett uppdrag. Och det det liksom stämmer, det använder vi begreppet kallelse till. Men i det här sammanhanget, i den här meningen, när han säger: därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Alltså när han syftar tillbaka på kapitel 1-3, så syftar han inte på ett visst uppdrag. Han har inte skrivit någonting om uppdrag här innan kapitel 1-3, om att vi ska göra olika saker. Så vad är det för en kallelse? Då är ett annat sätt att när vi studerar Bibeln, det är att kolla vart står det mer om såna här saker som det som jag läser just nu. Och jag använder jättemycket Bibeln på internet, alltså bibeln.se eller folkbibeln.net, där man kan skriva in sökord. Så jag skrev in sökordet kallad och fick alla varianter på det ordet, kallelse, kallad och så vidare. Det är ett jättebra sätt om man bara vill så här, ja men det här ordet, vad står det om det här i Bibeln? Och så får man ju då filtrera det man hittar, för att ibland står det ju att någon kallas vid namn. Då förstår jag att det inte är den typen av kallelse jag är ute efter här och nu. Och så valde jag att titta på vad Paulus skriver om att vara kallad eller ha en kallelse. Eftersom det är Paulus i Efesbrevet jag mest fokuserar på nu. Så då kom det några exempel. Vad är vi kallade till enligt Paulus? Då skriver han till dem i Rom: ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Så skriver han vidare. I Galaterbrevet skriver han: ni är kallade till frihet. I Kolosserbrevet skriver han: låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid ni är kallade till. Och till Timoteus skriver han: grip det eviga livet som du blev kallad till. Här hittar vi ett antal kallelser som inte handlar om ett visst typ av jobb eller en viss typ av uppdrag. Utan alltihop kopplas till Gud. Relationen med Jesus och vad han har gjort för oss. Och vi går vidare. Jag hittade många bibelord. Det här är bara ett utdrag. Nej just det, jag kollade inte bara hos Paulus. Jag kollade hos Petrus också. Visade sig. Om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det nåd inför Gud. Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er. Och lite senare i samma brev: löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. Så flera gånger hos Paulus och Petrus så hittar vi saker vi är kallade till som alla är kopplade till relationen med Jesus, livet tillsammans med Jesus. Vi är kallade till en mängd saker som Gud ger oss. Gud ger oss välsignelse. Alltså är vi kallade att ärva den välsignelsen. Gud kallar oss också ibland till att lida. Därför att så ser livet ut. Och Gud kallar oss till frid, till frihet och till att tillhöra Jesus Kristus. Men Paulus nämner också: från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel. Han är också kallad till ett uppdrag, till en tjänst. Så det har han alltså också med sig. Så i Efesierbrevet så kopplar versen våran kallelse tillbaka till allt som Gud har gjort för oss. Alltså vi kallade till gemenskap med Jesus Kristus, med Gud själv. Och det är den kallelsen vi ska leva värdigt. Och då kan man också undra vad det betyder att leva värdigt. Och en annan översättning säger att leva upp till. Att leva upp till det som, att motsvara det som Gud har gjort för oss alltså. Inte för att det i prestation eller i så här att kämpa, utan bara till att om Gud är kärlek, hur motsvaras det i ditt liv? Han som har kallat dig till gemenskap med honom. Att vi motsvarar den som har kallat oss. Att vara likadan som. Att bli dem vi är i Kristus. Alltså allt detta som är vår identitet i Kristus. Att också bli det, att agera ut det, att leva ut det. Som vi redan har fått. Men jag tänkte också på versen efter. Vers 2, om ni kollar i den. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Att leva upp till den kallelse ni har fått. Hur gör man det? Ja, det kommer ju lite uppmaningar direkt efter. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Hur lever vi upp till det som Gud har kallat oss? Ja, det verkar som att det här är en väg. Att vara ödmjuka, att vara milda, att vara tålmodiga, att ha överseende och att bevara enheten. Beskriver Paulus direkt efter han har skrivit om att leva värdigt sin kallelse. Och i vers 3 skrev han alltså: gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Gud har kallat oss till enhet, det skrev han i kapitel 2. Hedningar och judar skrev han om då. Det finns inte längre någon skiljelinje. Det finns inte längre någon fiendeskap, utan i Kristus så är ni ett, har han beskrivit. Det är alltså vilka vi är. Vi är ett, alla som har tagit emot Jesus. Och så handlar det om att leva värdigt kallelsen, att leva upp till att vara det vi redan är. Alltså uppmanar oss, bevara den här enheten. Gör allt ni kan, för det är det ni är. Ni är ett i Kristus. Detta behöver ni också stå upp för, bevara. Och liksom hålla kvar. Och enhet är något som Paulus återkommer till gång på gång i sina brev. Tydligast är det i första Korintsebrevet. Då skriver han i kapitel 3. Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Avund och strid är för Paulus ett bevis på att man inte har mognat som kristen, att man inte har kommit vidare utan är kvar på liksom barnstadiet. Så enheten är ett tecken på andlig mognad. Ibland så får vi för oss att liksom, ja, men andlig mognad, det ska vara de här fantastiska nådegåvorna. Då vet vi att någon har vuxit. Men i Korintsebrevet så säger Paulus, ni har alla nådegåvorna. Ni talar i tungor, ni profeterar och så vidare. Men jag kan inte tala till er som andliga människor, för ni har strid och avund bland er. Ni har inte vuxit upp och mognat. Vi ska strax komma vidare till det i Efesierbrevet, för även här talar Paulus just om att växa upp och att mogna. Men detta med enheten, det är Paulus, han slår på den spiken. Gång på gång, ni ska bli dem ni redan är. Ni är ett i Kristus. Se till att bevara det. Så fortsätter han i vers 4. Ni är ju då en kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. vi stannar där först. Som jag sa, när vi läser Bibeln kan vi lägga märke till saker som upprepas. Här upprepas det. Nej. En kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en Gud. Sa jag att Paulus betonar enhet. Här talar han om vad det är vi samlas runt. Det finns inte olika gudar, det finns inte olika hopp. Det finns inte olika andar. Vi förenas i en och samma ande, i en Gud, i ett hopp. Det är det ni har gemensamt. Det här är det ni har enhet runt. Det här är det som ni har. Men så går han från att prata om en och en till också allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Alltså, han talar om alla kontra en. Gud är en. Ni är många, ni är alla. Men Gud är en. Och Gud finns hos var och en av er. Och det ser vi nu när vi kommer till nästa vers, vers 7. Då kan man lägga märke till, där kom ett men. Det var något som fanns i den här metoden man kunde lägga märke till. Om det kommer ett men, då betyder det att det är något som kontrasteras mot varandra. Och han precis skrivit om alla, och så kommer men var och en. Inför Gud är vi alltså inte alla som en grupp, som ett kollektiv där vi inte kan skiljas från varandra, där det bara är gruppen som räknas, utan i detta, i gruppen, i församlingen, så finns var och en av oss. Och var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Så han talar om att dels har vi alla, dels har vi gruppen, och dels så är vi var och en personer som har fått tagit emot Guds nåd och Kristi gåvan, både som nåd och som tjänst. Exakt. Jag tyckte det var jättespännande när jag såg det här också. Om det finns något vi har splittring kring i kyrkan idag så är det ju dopet. Vad menar han då med ett dop? Vad skulle, och jag, vi vet ju inte vad Paulus, vad vi vet. Eller vet vi det? Det här är ju något man då skulle kunna kolla vidare på. Vad vet vi om dopet i den första kyrkan? Och, alltså, vi vet ju att de döpte. Vi kan se att de ibland verkar döpa hela familjer. Kan det alltså ha ingått små barn då i det? Men vi vet att de döpte på tro och bekännelse. Ja. Själv fick jag bara en... Men det här är min alldeles egna då, personliga tanke. Att ja, det är ett dop. Oavsett om hur, alltså formen är inte viktig för Paulus, tänker jag. Det här är min tanke nu, säger jag. Jag har inte gått in och läst på allt kring det här, men jag insåg att det skulle vara intressant att göra det. Men min tanke blev då så här, men det finns ett dop. Det är att man överlåter sig till Jesus Kristus, hur det än ser ut i formen. Och för att jag tycker själv att Bibeln inte är så fast vid former. Det är min känsla inför den första kyrkan och inför Paulus. Att det inte handlar om exakt hur saker går till, utan det handlar om riktningen, viljan, vad är tanken, varför gör vi det här, inte exakt hur ska det gå till. Det är min egen känsla av att läsa Nya Testamentet. Så jag blev mer lite så här, ja, men vad härligt, det finns bara ett dop, sen kan det gå till på olika sätt, och i den kyrkan gör de så, och i den här kyrkan gör vi så. Och vi behöver inte bekymra oss över formen, utan Gud har hand om dop. Vad som händer i dopet liksom, hos var och en. Men jag vet inte. Ja. Är det någon annan som får någon tanke av det jag och Solveig säger? Precis, exakt. Exakt. Men det är det jag tänker så här. Det är själva innebörden av dopet. Innebörden i barndopet betyder någonting för era föräldrar. När ni tog ert eget beslut att döpa er, då det är fortfarande innebörden i handlingen, inte exakt hur den gick till. Men jag vet.
För att han var medveten om handlingen.
Precis, exakt. Ja. Nej, det är ju det här att de ibland döpte hela familjer. Att det står så. Men man, det står ju inga vilka som ingick i den här familjen. Så man vet ju inte om det var småbarn. Nej, det gör det inte. Ja. Jag tror, nej, formen tror inte jag heller på är en frälsningsfråga. Ja, så jag själv blev jag mer så här uppmuntrad av det här bara spontant. Att det finns bara ett dop, men formen kan se olika ut, men jag lämnar det öppet. Vill någon av er liksom gräva vidare i det här så gör gärna det och berätta för mig vad ni hittar. Men här la vi märke till själva, förutom detta med dopet, så la vi märke till att Paulus talar om alla och var och en här i de här verserna. Och nu ska vi bara kolla, för det vi ska prata om idag är ju fram till vers 16. Så nu ska vi hoppa fram några verser. Så vi kommer till, för nu ska vi kolla lite på den här strukturen. Detta med alla kontra var och en. Då kommer ju de här upprepningen av de här tjänstegåvorna i vers 11. Där han skriver, han gav några till apostlar. Andra till profeter. Andra till evangelister. Och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron. Återigen så har vi vad några gör. Alltså var och en fick gåvan, stod det tidigare i vers 7. I vers 11 så talar han om vilka olika gåvor Gud har delat ut, Jesus har delat ut. Och då pratar han om att några får det ena, några får det andra. Och några får det här. Men vad syftar alltihop till? Jo, till att alla ska nå fram till enheten i tron. Återigen så talar han om delarna i den här helheten som församlingen är. Och han talar om enhet. Att målet är enhet. Trots att vi alltså har olika uppgifter och olika, så är själva målet med det enhet. Vi kommer komma tillbaka till det här, men nu ska vi titta vidare på den här strukturen som vi hittar även i vers 16. Där skriver Paulus, av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Här har vi alltså igen hela kroppen kontra varje led. Vi har varje enskild del kontra kroppen. Så Paulus talar om helheten och delarna. Det är någonting som är för alla. Men sen har vi varje enskild del som har fått sin nåd, som har fått sin tro, som har fått sin gåva. Så genom hela det här stycket så ser vi att Paulus talar om enhet och om mångfald, alltså olikheter. Att Gud inte gör samma sak eller ger alla människor samma sak. Att enhet... Ja, precis. Förlåt. Att Paulus säger något om helheten kontra delarna. Och att enhet inte är detsamma som likformighet. Alltså att bli lika varandra. För där har vi fått olika. Alltså vi är en enhet som en grupp. Men sen har var och en av oss fått olika gåvor. Och som vi såg i de första verserna, det är Gud som enar oss. Det är att vi har en Gud, att vi har en ande, att vi har en Herre, att vi har ett hopp. Att vi har ett dop då, oavsett hur det går till. Att vi har, alltså det är det som är enheten. Gud är enheten. Vi är mångfalden. Att han har skapat oss olika. Till olika typer av människor och att vi har fått olika gåvor. Men att det sker genom en och samma ande. Som delar ut detta. Så enheten är alltså inte att bli lika varandra. Enheten är att vi blir lika Kristus allihopa. Men utifrån vår olikhet. Utifrån att Gud har skapat oss olika. Så Så om vi tittar tillbaka på de olika tjänstegåvorna då. I vers 11 så står det ju då att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Och ibland i kyrkans historia, eller vissa sätt att liksom undervisa eller lyfta fram de här tjänstegåvorna, så kan det bli som att kyrkan handlar om att speciella människor ska få ha sin plattform och utöva liksom sin fantastiska gåva som Gud har gett just dem. Och så ska alla andra sitta och titta på dem eller lyssna till dem. Eller bara, wow, de har verkligen fått någonting. Ibland kan det uttryckas så i vissa kyrkor och i vissa tider. Att vissa människor har fått mer än andra. Och det är de som ska synas mest. Men vi ser ju snabbt här i vers 12 vad det handlar om. Varför har Gud gett gåvor till människor? Varför har vi olika typer av tjänster? För att utrusta de heliga. De heliga är ju vi i församlingen. Så han inlett hela Efesierbrevet i första versen. Till de heliga som bor i Efesos. Så att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Så gåvorna är till för att bygga upp kyrkan. Och de är till för att alla ska komma i tjänst. De här gåvorna ska utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Gåvorna finns till för församlingens skull. Inte för den som råkar ha fått en gåva eller en begåvning för sin egen skull. Utan för att kyrkan byggs upp och för att andra ska sättas i tjänst och vara med. Därför att, som det stod i vers 7, var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Inte några få, utan många. Var och en och alla. Och vi fortsätter i vers 13. Där alltså stod, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Här kommer Paulus in på att tala om att växa upp och att mogna, att bli fullvuxen. Så gåvorna handlar också om att kyrkan får mogna och växa upp. Bli någonting mer än vad den var när det bara var, vi var nya i tron. Att det faktiskt finns en utveckling, att det inte bara är, ja, nu har vi allihopa tagit emot Jesus, då så samlas vi här och så behåller vi oss, liksom, det är den på den punkten vi är. Vi tog emot Jesus, vi är frälsta av nåd. Paulus säger, nej men nu börjar det, när du har tagit emot Jesus, då, och församlingen liksom börjar formas, och men du är med här och du är med här, och vad Gud lagt ner i dig då, och vad Gud lagt ner i dig då, och så börjar vi använda det som Gud har lagt i våra liv. Ja, då byggs kyrkan upp, alla kommer ut i tjänst och då börjar vi mogna. Då börjar vi, då växer vi upp, då börjar vi upptäcka nya saker om vem Gud är. Då är vi liksom på väg. Exakt så. Det är vad jag tror att Paulus är ute efter. Vi vet ju att det finns andra texter. Första Korintherbrevet 12 talar ju om ännu fler gåvor. Här nämner han bara 5. Där räknas det upp ännu fler gåvor och det talas jättetydligt och längre om att församlingen är en kropp. Och där i Första Korintherbrevet 12, för att göra en liten utvikning, där betonar han hur mycket vi behöver gemenskapen. Han säger, alltså inte de... De som tycker att de är för, liksom, nej men jag är väl ingenting. Jo, du behövs i församlingen, säger han till dem. Därför att där står det, om någon säger, jag är inget öga, jag behövs inte i kroppen. Då behövs du visst i kroppen, för du är något annat än ett öga. Men om vi håller på att jämföra oss med varandra och säger, nej men jag är ju ingenting, den är ju så mycket. Där säger Paulus, nej det är inget, det utesluter dig inte från gemenskapen. Det utesluter dig inte från att du inte skulle ha någonting att ge. Men sen så talar han också till de högmodiga. För i den texten i Korintherbrevet 12 så står det också, att vissa säger så här, men jag är ju, ja, jag kanske behöver sluta där. Jag försöker citera ur huvudet, men det är inte alltid jag kan det. Ja, om ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte eller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Alltså de som tycker så här, jag är minsann så bra. Jag har minsann fått alla Guds gåvor, jag behöver ingen annan. Nej, 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 säger Paulus. Du behöver också gemenskapen. Och gemenskapen behöver dig. Så kyrkan mognar och växer i att var och en hittar sin plats i det. Och i det som Gud har kallat oss till att göra. Men så la jag också märke till ett begrepp här i Efesierbrevet 4. Det är ju det där med det som upprepas, som sagt. Då la jag märke till uttrycket i kärlek. Vi hittar det i vers 2. Där står det att vi ska ha överseende med varandra i kärlek. Men så stod det också här i vers 15. Ja just det, jag hoppar lite här. Jag ber om ursäkt för det, men jag hoppar till vers 15. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och så i vers 16. Sista meningen i vers 16. Som är ganska lång. I slutet där står det. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Om Paulus ofta betonar enheten. Så kan vi också se att han ofta betonar kärleken. Så jag gjorde samma sak. Jag gick in på bibeln.se och skrev in ordet kärlek. Och kollade på vad skriver Paulus om kärlek. Och det var enormt många bibelord. Och då fastnade jag för de som handlade om. Eftersom han här skriver om att bygga upp, om att växa. Så fastnade jag för några sådana typer av bibelord. Som han också skriver, att han skriver om det på andra, i andra brev. Så alltså i kärlek hittar vi 3 gånger i det här stycket. Och då finns det i 1 Korintherbrevet 8:1. Kunskapen gör oss upplåsta, medan kärleken bygger upp. Vad är det som bygger upp församlingen enligt Paulus? Är det att ha jättemycket kunskap? Nej, han säger till och med att kunskapen gör oss uppblåsta. Då är det några av oss som har lätt för att bli lite besserwissriga, som känner oss lite träffade. Det är lätt när man har kunskap om någonting att man gärna vill glänsa med den kunskapen. Visste du inte vad huvudstaden i det där landet hette? Det kunde jag redan när jag var 11. Nej, men sådana där saker. Det är väldigt lätt att kunskap blåser upp oss och gör oss lite övermodiga, lite högmodiga. Så Paulus säger, kunskap är inte det som bygger upp en församling. Men kärleken gör det. Att vi älskar varandra. Och på tal om det här med kunskap så skriver han ju i 1 Korintherbrevet 13. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Det här är väldigt träffande ord. För återigen så kan det vara så att vi upphöjer den profetiska gåvan, den som har den. Vi upphöjer den som har kunskap eller känner till mycket. Eller vi säger att det är viktigt att ha en stark tro, och det där är en trosviss människa. Och så säger Paulus, fast om det inte är med kärlek, då spelar inte de där grejerna någon roll. Då är det bara utanpåverk som inte kommer att bygga upp oss, som inte kommer att föra oss närmare Gud. Om det görs i kärlek, ja, då är den profetiska gåvan enormt viktig. Då kan kunskapen användas på rätt sätt. Och då är också tron viktig. Men om det saknas kärlek, då spelar inte de där grejerna någon roll. Det är inte alltid vi har det tankesättet när vi bedömer om en församling, hur en församling är eller hur en människa är. Utan vi kanske tittar mer på andra saker. Jag trycker på fel knapp. Och så skriver Paulus i Filipperbrevet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och återigen detta med växandet, alltså att öka. Att kärleken ska överflöda. Och ge insikt och gott omdöme. Återigen kärlek kontra kunskap. Vad är det som ger insikt och ett gott omdöme? Är det att kunna allt? Är det att läsa på om allt? Nej, säger Paulus. Det är att du växer i din kärlek. Då får du insikt och gott omdöme, kan fatta goda beslut om du växer i kärlek. Och på samma sätt skriver han till Thessalonikerna i första brevet att han är glad över att höra att er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Och återigen, han betonar, det är superbra att tron växer, men inte minst också att kärleken ökar. Att ni älskar varandra. Så mognar vi som församling och växer till. Det är när vi gör det i kärlek, betonar Paulus. För alltså i vers 13 skrev han om att vi ska mogna och motsvara Kristi fullhet. Och så skriver han i vers 14. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet. Här har han flera olika bilder. Då är vi inte längre barn. Jag citerade ju tidigare från första Korintsebrevet att han skrev att de var spädbarn i Kristus. Och när han skriver detta så handlar det ju inte om att vi inte skulle vara Guds barn. Det betonar han ju vid flera andra tillfällen. Här betonar han just detta med att växa och mogna. Att liksom komma vidare i livet, att inte stanna på ett barns nivå i tron, utan att växa vidare. Sen skriver han om att kastas hit och dit och dras med av varje vindkast. Det kan ju vara till exempel, man kanske ser vad det är för bild han använder. En båt som är ute på havet och kommer ur kurs och hur det blåser och hur man inte kan, man har ingen fast styrning, vet inte vart man är på väg, utan ena stunden kastas vågen åt ena hållet och sen åt andra hållet. Så här talar han om att hålla en riktning, att ha en fasthet, att inte dras med åt olika håll. Och sen har han bilden av när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Det är ju så här kopplat till, jag tror att det står att ordet tärningar finns med i den engelska översättningen. Alltså tärningsspel, hur vissa kan vara skojare i spel och lura av pengar av andra. Alltså att bli lurad av någon som är. Så allt detta talar han om kan hända oss om vi inte mognar i våran tro, om vi inte växer upp. Att då har vi ingen fast riktning, då kan vi bli lurade åt olika håll. Men när tjänstegåvorna får finnas i församlingen, när de utrustar de heliga till att göra sin tjänst, då, om vi håller en enhet i tron, och då växer vi. Och då är vi inte längre barn, då är vi inte sådana som kastas hit och dit av vad som än händer, utan vi kan hålla en fast riktning. Och han fortsätter där i 15 just med den här fasta riktningen. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Att hålla fast vid sanningen i kärlek. Inte bara betona sanningen med en slags hårdhet. Att jag har minsann rätt och du har fel. Utan det är i kärlek vi står upp för sanningen. Och står upp för Gud. Och när vi talar med människor så är det i kärlek. Återigen, vi mognar i kärlek och det är det som ger oss fastheten. Att inte bli kastade hit och dit eller att inte bli lurade. Utan vi får hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på allt sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Så det var lite om detta med att mogna och växa som Paulus betonar i det här stycket. Sen vill jag avsluta med en lite annan riktning. För när jag läste detta om apostlarna och profeterna, evangelisterna, hedarna och lärarna, då tänkte jag på detta med att vara alltså en församling i funktion där tjänsterna fungerar och där vi lever i mission och evangelisation. En församling som är missionerande och evangeliserande. Nu blir det bara en liten kort här på slutet. Det vill jag gärna prata mer om vid något annat tillfälle. Och då är det så att det är väldigt intressant att Paulus uppmanar väldigt sällan till evangelisation och mission i sina brev. Förutom att han här talar om evangelistens gåva, så är det väldigt sällan han skriver till församlingarna: gå ut och missionera, gå ut och evangelisera. Jag hittade faktiskt ingenstans just så, en sån uppmaning liksom. Men de här tjänstegåvorna, både här och så de andliga gåvorna i första Korintherbrevet 12, de handlar ju om att komma i funktion, att vara i tjänst. Och det är utåtriktat, det är riktat liksom till människor som behöver Gud. Men då kan man fundera på varför. Varför uppmanar inte Paulus rakt av, liksom, gör detta? Och då kan man fundera på, var det för att det redan fungerade i församlingen? Han behöver inte skriva om något som liksom funkar. Var det så att de första församlingarna fungerade i detta? Att det liksom fanns den brinnande iven och den förmågan att gå ut. Det vet vi inte, men det kan ju vara så. För han skriver ju oftast om saker han vill påminna dem om saker som kan vara problem. Här vill han påminna dem om enheten. Alltså förmodligen är det lite svårt att vara eniga i församlingen. Men kanske var det så att han inte behövde påminna om evangelisation. Han behövde inte påminna om mission. För det fungerade. Det vet vi inte. En annan tanke, varför han inte skriver om det. Kan det vara så att församlingens enhet och liv är missionerande och evangeliserande? Alltså när han uppmanar dem att vara eniga och att älska varandra, så är det mission och evangelisation på ett sätt. För jag funderade på det Jesus säger. Jesus säger ju, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Så vi har ju verkligen uppmaningarna i Bibeln. Men jag bara noterar att Paulus inte säger så rakt ut i sina brev. Och Jesus säger också så här: så som jag älskat er ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Kopplat till Paulus betonande av att växa i kärlek. Utöka er kärlek. Och så säger Jesus så här i Johannes 17: jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Så kanske är det just evangelisation och mission Paulus talar om när han talar om att församlingen ska älska varandra och vara enade. För det är vad Jesus sa. När ni älskar varandra ska ni förstå att ni är mina lärjungar. Och när ni är ett, då ska världen tro att ni har sänt mig. Kanske är det också en av anledningarna till varför Paulus gång på gång betonar enheten och kärleken. För att det är ett vittnesbörd för människor runt omkring att Gud finns. Att Jesus är verklig, att han har kommit och befriat och räddat oss. Precis. Splittring är ju någonting som alla församlingar kämpar med på något sätt. Och det är därför Paulus förmodligen uppmanar: bevara den andliga enheten. Gör allt ni kan för att bevara den andliga enheten. Det är inte bara för att ni ska ha det gott och bra, utan det är för att det är ett vittnesbörd för världen när ni är eniga. Så det här säger inte att vi inte ska använda tjänstegåvorna i att nå ut. Och att Jesus uppmanar oss: gå ut och gör alla folk till lärjungar, och som fadern har sänt mig sänder jag er. Men jag tycker det är intressant att Paulus betonar enhet och kärlek så mycket kopplat till de här bibelorden av Jesus. Att det också är kopplat till hur världen ser på oss och vilka vi är, och hur de då förstår vem Jesus är och vem Gud är. Så det var ett litet sidospår på slutet, precis, som jag bara ville lyfta. Men det vill jag gärna prata mer om framöver, om hur vi fungerar som en missionerande och evangeliserande församling i det vi gör. Så vill jag att vi avslutar med lite samtalsfrågor, om ni vill. Vad fastnade hos dig i dagens undervisning och vad vill du ta med dig om du... Vi knyter ihop det nu, för nu, och så får vi fortsätta samtalet. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus att vi har fått läsa ditt ord. Att vi har fått spegla våra liv i ditt ord. Tackar dig för betonandet av enheten och kärleken som vi har fått påminna oss om ikväll, Herre. Hur viktigt det är att vi är ett i dig, Herre. Och att din kärlek, att vi får växa i den, Herre. Kärleken till dig, kärleken till varandra i församlingen, kärleken till människor utanför församlingen. Att det får växa i våra liv, Herre, och att vi får mogna och växa i våran tro, förstå i våran relation till dig. Att förstå mer av vem du är, hur den du är och vilka vi är i dig. Jag tackar dig, Herre, för att du känner oss var och en, Herre. Var och en som är här, men också var och en i våran församling, Herre. Du har lagt ner gåvor och förmågor, idéer och tankar, personligheter som alla kan få komma till dels i ditt rike. Komma liksom ut i ditt rike till användning. Ingen av oss kan säga att vi inte passar in eller att vi inte, för du har kallat oss, Herre. Kallat oss att tillhöra dig. Kallat oss att leva tillsammans med dig. Kallat oss att följa dig. Kallat oss att tjäna dig med det vi kan och det vi har, Herre. Och du har inte kallat oss att jämföra oss med varandra. Det är något vi håller på med ändå. Så Herre, hjälp oss med det, Herre. Att lägga ner jämförelsen och istället söka dig, Herre. Och vara trygga i dem vi är och i det vi har. Och i det du kallar oss till. I Jesu namn, amen.